I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this.
Jag var på ett möte en gång när talaren aldrig hade sett en sån här åhörarskara. Han såg sig omkring och sa tack så mycket och satte han sig ner. Vilken härlig syn ni är att se. Jag är en man som minns ganska mycket. Jag tänker tillbaka på min ungdom. De besökslärare som kom till vårt hem. Jag tänker på hur min mor försökte ta hand om dem och organisera dem i hjälpföreningen. Jag minns när jag kallades som biskop och vi hade åtskilliga änkor. Jag minns att jag aldrig var hemma på julen. Och min goda hustru var så förstående.
Icon Glenn Rudd out of providing. He was in the poultry business.
Jag minns hur jag delade ut kycklingar rostade. Alla de här änkorna ville att jag skulle tala vid deras begravningar. Och jag gjorde det. Jag talade vid 84 begravningar. Och en gång var det 3 på en enda dag. Så jag tänker med kärlek tillbaka på detta. Våra själar gläds ikväll. Vi har välsignats med vacker musik och inspirerade budskap. Jag ber om Herrens andes inspiration ska vara med mig nu när jag delger några tankar och känslor. Jag börjar med en kort berättelse som belyser en princip som jag vill framhålla. Ett ungt par, Lisa och John, flyttade till ett nytt område. En morgon när de åt frukost tittade Lisa ut genom fönstret och såg grannen hänga tvätt. Den där tvätten är inte ren, utropade Lisa. Vår granne vet inte hur man får sina kläder rena. John såg på men sa inget. Varje gång grannen hängde tvätt sa Lisa samma sak. Några veckor senare tittade Lisa ut genom fönstret och såg till sin förvåning fin, ren tvätt hänga på grannens bakgård. Hon sa till sin man, titta John, äntligen har hon lärt sig att tvätta. Undrar hur det gick till. Och John svarade, kära du, det kan jag faktiskt svara på. Det kan intressera dig att veta att jag steg upp tidigt i morse och tvättade våra fönster.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning.
I kväll vill jag tala lite mer om hur vi ser på varandra. Ser vi genom ett fönster som behöver tvättas? Dömer vi utan att känna till alla fakta? Vad ser vi när vi tittar på andra? Hur bedömer vi dem? Frälsaren sa, döm inte. Han fortsatte, varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller med andra ord, varför ser du vad du uppfattar som smutsig tvätt hos din granne men märker inte ditt eget smutsiga fönster? Ingen är fullkomlig. Jag känner ingen som påstår att han eller hon är det. Och ändå, av någon anledning, trots våra egna brister, har vi tendensen att påpeka andras fel. Vi dömer deras handlingar eller brist på handling. Vi kan omöjligen känna någons hjärta, avsikter eller omständigheter när den säger eller gör något som vi tycker att vi kan kritisera. Därav befallningen: döm inte. 47 år sedan under generalkonferensen kallades jag att verka i de 12 apostlarnas korum. Det känns som en evighet sedan. På den tiden medverkade jag i en av kyrkans allmänna pressandenskommittéer. Så innan mitt namn presenterades satt jag med de andra medlemmarna i den kommittén, som jag förväntades göra. Men min hustru hade ingen aning om var hon skulle sitta och hade ingen att sitta med. Det var faktiskt omöjligt för henne att hitta en plats någonstans i tabernaklet. En vän till oss som var medlem i en generalstyrelse i en biorganisation som satt på en bänk reserverad för den kommittén bad syster Månsson sitta hos henne. Den här kvinnan visste inget om min kallelse som skulle tillkännages inom kort. Men hon såg syster Månsson, såg hennes bekymmer, erbjöd vänligt en plats. Min kära hustru var lättad och tacksam över den vänliga gesten. Men när hon satte sig hörde hon ljudliga viskningar bakom sig, där en av kommittémedlemmarna uttryckte sitt missnöje över att en som inte hörde hit var fräck nog att sitta på en bänk som var reserverad för dem. Det finns ingen ursäkt för hennes ovänliga uppförande, oavsett vem som hade inbjudits att sitta där. Men jag kan bara gissa mig till hur den kvinnan kände sig när det visade sig att inkräktaren var hustru till den nyaste aposteln. Vi har inga ovänliga känslor mot henne. Vi har inte bara tendensen att döma andras ord och handlingar, utan många av oss dömer efter det yttre. Kläder, hår, omfång. Listan kan göras lång. Ett klassiskt exempel på att döma efter det yttre finns i en nationell tidskrift för många år sedan. En sann berättelse. Ni kanske har hört den, men den tål att upprepas. En kvinna som hette Mary Bartell hade en hyrd utrum till patienter på kliniken tvärs över gatan. En kväll kom en man som såg alldeles hemsk ut till dörren och frågade om det fanns rum åt honom för natten. Han var böjd, förtorkad. Hans ansikte var snett av en svullnad, rött, skrynkligt. Han sa att han letat rum sedan middagstiden, men utan framgång. Det är väl mitt ansikte, sa han. Jag vet att det ser hemskt ut. Men läkaren säger att det kanske blir bättre med fler behandlingar. Han sa att han skulle vara nöjd med att sova i gungstolen på verandan. Medan Mary talade med honom insåg hon att den här lille mannen hade ett stort hjärta i sin lilla kropp. Alla rummen var upptagna, men när hon bad honom att vänta i fåtöljen så skulle hon hitta en plats åt honom att sova på. Vid läggdags ställde Marys man upp en campingsäng åt mannen. När hon tittade på sängen på morgonen var sängkläderna prydligt vikta och han var ute på verandan. Han ville inte ha frukost, men innan han gick till bussen frågade han om han fick komma tillbaks när det var dags för nästa behandling. Jag blir inte till minsta besvär, lovade han. Jag sover i en fåtölj. Mary försäkrade att han var välkommen tillbaks. Under åren som gick kom han till behandlingar och bodde i Marys hem. Och den gamle mannen som var fiskare till yrket hade alltid med sig någon gåva. Fisk, skaldjur eller grönsaker från sin trädgård. Andra gånger sände han paket med posten. När Mary tog emot de här gåvorna tänkte hon ofta på sin närmaste grannes ord. Efter att den vanskapte böjde lilla mannen lämnat Marys hem första morgonen. Tog det emot den där hemska mannen igår kväll? Jag avvisade honom. Man kan förlora kunden genom att ta emot sådana. Mary visste att hon kanske förlorat några kunder någon gång, men tänkte, om de bara hade lärt känna honom. Då hade kanske deras egna sjukdomar känts lättare att bära. Sedan mannen gått bort hälsade Mary på hos en vän som hade ett växthus. Hon såg på sin väns blommor och la märke till en vacker gyllene krysantemum. Men var förvånad över att han satt i en bucklig gammal rostig hink. Hennes vän förklarade: jag hade slut på krukor men visste hur vacker den här skulle bli och tänkte att den hade inget emot att börja den här gamla hinken. Bara ett tag tills jag sätter ut den i trädgården. Mary log när hon tänkte sig en liknande scen i himlen. Här har vi ett vackert exemplar. Kanske Gud sa när han kom fram till den lilla mannens själ. Han har nog inget emot att få börja i den här lilla vanskapta kroppen. Men det var länge sedan. Hur hög och vacker hans fagra själ nu måste stå i Guds trädgård. Det yttre kan vara bedrägligt och ge en mycket dålig bild av en person. Som frälsaren sa, döm inte efter skenet. En medlem i en kvinnoorganisation klagade en gång när en viss kvinna valdes att företräda organisationen. Hon hade aldrig träffat henne men sett en bild av henne och tyckte inte om det hon såg. Hon såg överviktig ut. Hon kommenterade: tusentals kvinnor i vår organisation. Man måste ju kunna välja en bättre. Visst, den valda kvinnan var inte modellsmal. Men de som kände henne och kände till hennes egenskaper så långt mer än vad som syntes på fotot. Fotot visade att hon hade ett vänligt leende och såg ut att ha självförtroende. Vad fotot inte visade var att hon var en lojal och medkännande vän. En kvinna med intelligens som älskade Herren, som tjänade och älskade hans barn. Det syntes inte att hon utförde frivilligt arbete i samhället. Hon var en omtänksam och medkännande granne. Kort sagt, fotot visade inte vem hon verkligen var. Jag frågar om attityder, handlingar och andlighet återspeglas i det yttre. Skulle då ansiktet på den kvinna som klagade vara lika vackert som den hon kritiserade? Mina kära systrar, var och en är unik. Ni är olika varandra på många sätt. En del av er är gifta. Några av er är hemma med barnen medan andra arbetar utanför hemmet. En del bor ensamma. Det finns en del av er som är gifta men inte har några barn. Det finns de som är skilda och de som är änkor. Många är ensamstående. En del av er har högskolebetyg, andra inte. Det finns de som har råd med senaste mode och andra som är glada att de har en lämplig klädsel till söndagsmötena. Det finns ett nästan oändligt antal skillnader. Frestas vi av de här olikheterna att döma varandra? Moder Teresa, en katolsk nunna som arbetade bland de fattiga i Indien under större delen av sitt liv, sa följande sanning: om du dömer människor har du inte tid att älska dem. Frälsaren lärde: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Jag frågar, kan vi älska varandra som frälsaren befallt om vi dömer varandra? Och jag svarar som Moder Teresa: nej, det kan vi inte. Aposteln Jakob lärde, om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans eller hennes gudstjänst ingenting värd. Jag har alltid älskat Hjälpföreningens motto: kärleken upphör aldrig. Vad är kärlek? Profeten Mormon lär oss att verklig kärlek är Kristi rena kärlek. I sina avskedsord till lamaniterna förkunnar Moroni: om ni inte har kärlek, kan ni på inget sätt bli frälsta i Guds rike. Jag ser kärleken, eller Kristi rena kärlek, som raka motsatsen till kritik och fördömande. När jag talar om kärlek tänker jag just nu inte främst på att lindra lidande genom att ge materiella gåvor. Sånt är naturligtvis rätt och riktigt, men ikväll tänker jag mest på den kärlek som visar sig i tolerans mot andra och överseende med deras handlingar. Det är slags kärlek som förlåter. Det är slags kärlek som är tålmodig. Jag tänker på den kärlek som driver oss att vara medkännande, barmhärtiga. Inte bara vid sjukdom, lidande och svårigheter, utan också i tider av svaghet eller felsteg hos andra. Det finns ett stort behov av den kärlek som lägger märke till de som inte syns, som ger hopp till de som är modfällda, hjälp till de som har det svårt. Sann kärlek är kärlek i handling. Behovet av kärlek finns överallt. Vi behöver den kärlek som vägrar glädjas åt att höra eller föra vidare berättelser om olyckor som drabbat andra, såvida man inte därigenom bidrar till att hjälpa den som drabbats. Den amerikanske pedagogen och politikern Horace Mann sa en gång: att känna medömkan över lidande är mänskligt. Att hjälpa är gudalikt. Kärlek är att ha tålamod med dem som svikit oss. Det är att motstå impulsen att vara lättstött. Det är att acceptera svagheter, tillkortakommanden. Det är att acceptera människor som de verkligen är. Det är att se förbi det yttre och se egenskaper som inte förminskas med tiden. Det är att motstå impulsen att kategorisera andra. Kärleken, Kristi rena kärlek, visar sig när en grupp unga kvinnor från en församling för ensamstående reser tiotals mil för att gå till på begravningen till modern av en av deras hjälpföreningssystrar. Kärleken visar sig när man återkommer månad efter månad till samma ointresserade eller kritiska syster. Den visar sig när en äldre änka blir ihågkommen och skjutsad till församlingens aktiviteter. Märks när systern som sitter ensam får inbjudan: kom, sitt hos oss. På 100 olika sätt bär ni alla kärlekens mantel. Livet är inte fullkomligt för någon av oss. Istället för att döma och kritisera varandra borde vi känna Kristi rena kärlek till våra medresenärer genom livet. Må vi inse att var och en gör sitt bästa för att möta de svårigheter som kommer i vår väg, och må vi göra vårt bästa att hjälpa till. Kärleken har definierats som den högsta och ädlaste av känslor. Den kärlek som är Kristi rena kärlek, och var och en som på den yttersta dagen befinns var fylld därav med henne, är allt väl. Kärleken upphör aldrig. Må detta långlivade motto för hjälpföreningen, denna tidlösa sanning, leda er i allt ni gör. Må den genomsyra era själar och finna uttryck i alla era tankar och handlingar. Jag uttrycker min kärlek till er, mina systrar, och ber att himlens välsignelse alltid ska vara med er. I Jesu Kristi namn. Amen.